Om man går in på forumet familjeliv.se och söker på ordet anknytning så får man fler än 6000 träffar. Där finns frågor som till exempel, jag misstänker att min dotter har starkare anknytning till sin mormor än sin pappa. Hur får jag tillbaka min partner med otrygg undvikande anknytning? Och hur lång tid tog det innan ni kände den där ofattbara anknytningen till ert andra barn? Det här med anknytning är ett ämne som verkligen engagerar och det är också ett av de absolut mest önskade ämnena i den här podden. Men vad är då detta? Välkommen till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Det här är en podd där vi försöker gå forskningsvägen för att förstå vårt eget dumma och ibland ganska impulsiva och stolliga beteende. Dagens och nästa veckas avsnitt ska vi helt ägna åt anknytning. Det vill säga hur vi som små barn knöt an till vår mamma eller vår pappa eller person i närheten. Det kan komma att prägla precis hela våra liv.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten! Björn Hedensjö, anknytning och anknytningsteori.
Ja, du sa att det var ett av de mest önskade. Jag skulle säga att det är det mest önskade.
By far kanske.
Ja. Så att, det känns ju bra att göra de här avsnitten då, eftersom det är så många som så länge har velat att vi ska göra det här. Mm. Men jag har ju också på något vis, jag vet inte om du har märkt det, vi har ju pratat om det här tidigare, men jag har liksom skjutit på det lite.
Ja, både du och jag har vissa ämnen som vi liksom ryggar lite för. Ja. Att du säger, det där är jätteviktigt, absolut, men inte idag. Eller så här, klipp bort det där. Det är liksom sådana ämnen där det känns lite extra snårigt.
Precis, och det här är ett sånt. Och det är så här med anknytning att vad vi än gör idag, så finns det liksom en klick som kommer att bli lite arga på oss.
Mm. Perfekt.
Så att det är bara liksom brace yourself, vi kommer att få svara på lite subra.
Men det får vi ändå göra så himla sällan.
Aha,
nu är det dags för vår, det här är vår tid i hetluften, Björn. Nu kör vi.
Ja, vad har vi på anknytning då?
Otroligt mycket kan jag gissa eftersom du precis bredvid dig har en bok som är tjock som ett antal biblar ovanpå varandra.
Oerhört tjock.
Ja, och den har du tvingats läsa inför detta och nästkommande avsnitt.
Mm. Och den här boken kan jag faktiskt rekommendera. Det är en nyutgåva av en bok som heter Anknytningsteori. Alltså det är en sån här reviderad andra upplaga. Svensk.
Mm.
Av Anders Broberg, Pia Risholm Motander och Per Granqvist. Och den är något slags standardverk kan man säga som täcker in liksom allt som har med det här att göra.
Och som vanligt behöver man inte läsa boken, för man kan också lyssna på det du säger idag, för du kommer ge oss godbitarna.
Jag kommer ge er godbitarna, precis. Ja. Och sen så har vi lite innehåll som kommer från annat håll, så att säga.
Mm. Mm.
Jo, anknytningsteorin formulerades av en forskare som heter John Bowlby. Låter namnet bekant?
Absolut inte.
Nej. Han var verksam i mitten på förra seklet, runt 1950, eller efter andra världskrigets slut, och det har med saken att göra. Han tänkte så här, att ingen av de förklaringar till bandet mellan mamma och barn, då handlade det mycket om mamma och barn på den här tiden, ingen av de förklaringar som fanns tyckte han var liksom trovärdiga. Alltså de psykologiska idéer som fanns om bandet mellan en mamma och mammans barn. Och han tyckte att det behövs en ny teori nu för att förklara barns behov.
Perfekt. Ingen av de här är bra. Jag hittar på en egen.
Mm. Mm. Ungefär så. Och han hade tyckt också att han hade sett saker som inte förklarades av de befintliga teorierna.
Mm.
Liksom psykoanalysen hade en idé om relationen mellan mamma och barn. Och behaviorismen, som var den andra stora skolan, hade sina förklaringar. Men han tyckte att ingen av de här är liksom tillräcklig.
Mm.
Och den här frågan var verkligen högaktuell då. Varför var den det, Lina Domsgård?
Put on the spot, ingen intensusning.
1945 i London.
Men efter ett krig och här behöver vi lever i misär.
Massa föräldralösa barn.
Ja, såklart.
Massa föräldralösa barn som inte hade, alltså någon.
Hade mammorna dött också?
Ja, det var väl folk som hade, du vet, krigsflyktingar som inte hade några föräldrar.
Ja,
och så.
Såklart. Mm.
Och Bowlby hade då en tanke om att det här skulle få allvarliga konsekvenser och så, och började studera det här. Han tänkte att de kommer må kassa av de här separationerna. Och det första barn som han filmade, för att han tänkte att nu ska jag så här filma de här separationerna och liksom observera, kolla vad som händer.
Mm.
Det första barn som filmades, det var en flicka på 2,5 år, något sånt. Laura hette hon. Hon la sig in på sjukhus för en operation. Och Bowlby tänkte då att det här barnet kommer liksom protestera massor och må kass av att liksom vara separerad från sin förälder. Men icke. Tvärtom så var det här barnet ganska liksom passivt. Och initialt då så blev de lite besvikna. Bowlby då och kollegan Mary Ainsworth.
De hade velat se lite mer protester, eller någonting som visar att det här berör mig starkt från barnet.
De hade räknat med det, så att de var så här, okej, ska vi lägga ner det här? Men sen funderade de lite mer och bara, men vänta nu, det kanske är så här frånvaron av gråt som är den allvarliga reaktionen här.
Just det.
Det är kanske det som är liksom det onaturlig, eller vad man ska kalla det inom citationstecken. Alltså att det blev, vi kanske är på något, helt enkelt. Och sen började de med lite mer storskaliga studier då. Och det man kunde se var att barn hade generellt sett negativa reaktioner på oförberedda separationer. Men man kunde också se att barn hade olika reaktion. Alltså barn skilde sig åt, hade olika reaktioner på separation och sen återförening med föräldrarna. Är du med så här långt?
Jag är helt med. Fråga bara. I början så sa du att Bowlby var intresserad av anknytning mor-barn, mamma-barn. Ja. Och sen så har vi nu börjat prata om föräldrar.
Ja.
Var de intresserade främst av mammor?
Så var det.
Ja.
Alltså, den här anknytningsteorin är ju kontroversiell.
Mm.
Det är liksom en het potatis.
Jag tycker inte att man pratar om den som kontroversiell idag. Jag tycker att det har liksom blivit så här, från en teori till liksom en sanning.
Ja.
Att man säger, åh, du har otrygg anknytning, jag fattar, huvud på sne. Att,
ja. Så här,
det kanske inte är oomtvistat. Liksom.
Alla är nog överens om att den här teorin har något. Och den är mindre kontroversiell idag. För att numera så pratar man om liksom omvårdnadspersoner. Alltså, det kan vara en pappa, det kan vara en mamma, det kan vara någon annan viktig figur. Men back in the day, på den tiden, så var det ju mamman.
Just det.
För så var samhället inrättat. Sen så sammanföll det här med, i tid med en första liksom kvinnlig frigörelse i lite större skala. Så att de här 68 feministerna, för dem så är ju Bowlby, han är ju ett rött skynke.
Just det, för det var han som sa att det måste vara precis du. Och gör du inte det jobb vi säger att du som mamma ska göra, så kommer det gå väldigt, väldigt illa för barnen. Ingen annan kan göra det du behöver göra.
Nej, exakt. Men idag så är det ju mycket mer då att man gör inte den där uppdelningen, utan man tänker sig att en pappa kan vara den här omvårdnadspersonen också.
Thank heaven for father. In all conscience, he's been so shy and embarrassed standing by the nursery window staring at his daughter. He's probably quite useless. All the same, it's a relief to have him here. At least he's not the sort to panic if things go wrong. Or is he?
Bowlby då, han funderade på hur han skulle få ihop sin nya teori. Han skulle liksom formulera det där och hur han skulle liksom tänka. Få ihop pusslet. Och då landade han i evolutionspsykologiska förklaringar som vi ju ganska ofta tar upp i vår podd. Det vill säga att när vi utvecklas som art så vi har programmerats på vissa sätt för att maxa överlevnadschanserna, helt enkelt. Då är väl grundtanken att små barn är hårdkodade för olika reaktioner som ska maximera deras överlevnadschanser vid separation. Hänger du med?
Ja.
Om man liksom överges av sin vårdnadshavare, då är man ju in trouble. Och särskilt kanske ute på savannen.
Så då behöver man ha reflexer som gör att man agerar på ett sätt som inte att man stryker med direkt.
Ja. Även andra däggdjur har anknytningsmönster och så. Men de är särskilt uttalade hos oss eftersom vi är extra hjälplösa under väldigt lång tid som nyfödda. Så att det är liksom själva grunden. Och när Bowlby höll på med detta så fick han också nys om forskning som en som hette Harry Harlow bedrev i den här tiden. Och han forskade från början om problemlösning hos rhesusapor.
Du får ingen reaktion på mig på detta.
Nej.
Du tittar på mig helt uppfordrande. Man ska känna för rhesusapor.
Ja, du känner ingenting.
Nej, noll.
Du är helt kall.
Ja.
Nej, men de är ganska gulliga om man ser bilder på de här rhesusungarna i alla
du
fall.
Du brukar prata om apor och sen är du tvungen att lägga bilder på dem på Instagram för att du ska övertyga människorna om att det var värt att prata om de här aporna. Men absolut, kabla ut en rhesusapa på internet.
Det brukar vara ganska populärt inslag. Nej, men absolut. Jag kan faktiskt visa lite bilder från de här studierna som jag nu ska beskriva. För att det som hände då, han forskade om problemlösning hos vuxna rhesusapor, men så hände följande, att det blev en liten pandemi, man kanske inte säger pandemi, det blev en virusepidemi kanske man säger.
I rhesusgänget,
så att för att minimera smittorisken så separerades ungarna från mödrarna för att födas upp med flaska då. Och då hade man en filt i botten på de här ståltrådsburarna som ungarna sattes i. Och om ungarna då, de här rhesusungarna, separerades från skötaren efter att man hade fått sin flaska, så var det ingen big deal. Men det blev ett jävla liv om den här filten togs bort.
Uff.
Då blev det någon liksom separationskris hos de här rhesusbarnen. Och då började Harlow bara, varför bryr de sig så mycket om den här filten för? Det borde vara flaskan som är det intressanta. Men filten verkade vara en jättegrej i rhesusungarnas liv. Så att då började han systematiskt att liksom bedriva forskning på det här med han hade någon idé om att okej, det finns någon slags liksom anknytning till den här filten, alltså den representerar något mer.
Mm.
Och de här experimenten skulle nog inte få göras idag.
Nej.
Av liksom etiska skäl. Skulle nog anses som djurplågeri, eller definitivt vissa delar av dem som jag kommer in på alldeles snart. Det han testade att göra då var att han hade en filtmamma.
Vadå?
Alltså en resusmamma som var liksom en docka, kan man säga. Som hade något pälsliknande.
Ja. Gjord av tyget filt då, det är därför jag säger filtmamma.
Ja, visst. Och sen så fanns det också en stålmamma.
Mm.
Med fyrkantigt huvud och sådär. Inte alls lika inbjudande, men som hade en flaska.
Ah.
Så att man kunde liksom jämföra.
Battle of the Goose.
Exakt. Om man tittar på de här filmerna så är det väldigt tydligt då att den här liksom filtmamman är vad de här resusungarna föredrar. Så att stålmamman, okej, man går dit och liksom käkar, men sen så fort tillbaka till filtmamma.
Men filtmamma hade inte nappflaska.
Nej.
Så maten, det som egentligen ledde till överlevnad, var inte lika attraktivt som gossmamma av filt.
Nej. Precis, och ingen av de befintliga psykologiska teorierna då, alltså den här behaviorismen eller psykoanalysen, kunde förklara, liksom, de hade ingen förklaring till att det, liksom, filtmamman var mer poppis. Det borde vara den som liksom maxar överlevnadschanser med hjälp av mat. Så därav liksom behovet av, av en ny teori där. Och det visade sig att den här filtmamman funkade allra bäst om den hade kroppsvärme.
Mm.
Och kunde gunga, då var den liksom särskilt poppis.
Mm.
Och du som har två relativt små barn vet ju det här liksom gungandet. Alltså, har du någonsin känt det så mycket som ett däggdjur? Som...
Nej, men alltså, herregud. Amerian som pågår nu.
Ja.
Att sitta där med liksom den stora födopåsen och dia, eller vem det nu är som dia, om det är barnet som diar mig kanske. Det är biologi.
Alltså man upphör ju på något vis under ett tag att vara liksom det kulturella djuret och blir bara djuret på något sätt. Och det tror jag alla föräldrar kan relatera till då.
Mm.
Och sen upptäckte man också då i de här tidiga experimenten att det visuella var viktigt i den här liksom
anknytnings... Att filtermor skulle se ut som god apmamma.
Hör på det här. Man hade från början tänkt att man skulle så här rita mun och näsa och sådär på huvudena på filtmamman.
Mm.
Men det glömde man.
Mm.
Så att då gick man in och gjorde det i efterhand.
Mm.
Vet du vad lilla Resus gjorde då?
Nej.
Snurrade det här huvudet 180 grader för att slippa se den här näsan, munnen och ögonen. Alltså den ville ha det som det hade
som
varit
det
innan.
Var. Mm.
Och enligt den här liksom inlärningspsykologiska teorin, som var en av de dominerande och fortfarande är en av de dominerande strömningarna, så borde man kunna släcka ut det här beteendet att liksom hänga sig på filtmamman.
Typ som att det är en vana och sen gick vanan över.
Ja, precis. Genom att bestraffa det. Så det gjorde man då på ett sätt som absolut var väldigt oskönt. Både bildligt och bokstavligt då. Det var nämligen med hjälp av spikar som fälldes ut med oregelbunden intervall.
Så förlåt, vad är det för jävla sjukhuven som hittar på sånt här?
Ja, Harry Harlow var det då som gjorde det.
Harry!
Och det ska jag säga till Bowlbys försvar att han kritiserade den här liksom forskningsmetodiken redan då. Alltså att det här är inte lugnt.
Nej.
Och det gick liksom inte att släcka ut den här anknytningen.
Nej, så barnen fortsatte att krama filtmamma trots att de fick spika på sig. När jag säger barnen menar jag Resus apa-barnen.
Och den parallell man drar då, det är till barn med missbrukande föräldrar.
Ja, exakt. Man keep me hanging on här.
Så man hänger sig fast fastän de är för jävliga med en, så att säga.
Usch.
Precis, så att stark tobak.
Ja, finns det här på internet? För jag kommer inte kolla på det.
Jag vet inte om spikarna finns på internet, men jag har sett på min psykologutbildning till exempel, så skulle vi se filmer på stålmamman och sådär. Mm.
Okej, okay, och då lärde man sig att de föredrar filtmamma framför nappflaska, robotmamma, och sen att de, oavsett om det gör ont och om det är dåligt, så ändå vill de krama sin filtmamma.
Ja, och det finns någonting där som inte bara har att göra med den här liksom överlevnaden som mat representerar, utan det är något annat.
Ja.
Och om man ska sammanfatta då, så Bowlby, Mary Ainsworth och hennes doktorand också, som heter Mary Main, var en viktig person i det här. De utvecklar den här anknytningsteorin då, och den handlar om hur människor utvecklar förmågan att använda sig av vissa utvalda personer för skydd egentligen, kan man säga. Man skapar en anknytning till den här liksom viktiga personen som blir en skyddsfigur.
Just det, och en sak man behöver är mat botten, även om det kommer i nappflaska, men skydd generellt.
Ja.
Faror, väder, whatever.
Exakt.
Det är vad filtmamma kan erbjuda också.
Mm-hmm. Mm. Och den här personen ska vara en trygg bas att utgå ifrån då när man utforskar världen, tänker man sig. Mm. Att det ska vara liksom... För att det här utforskandet är också en jätteviktig del av den trygga anknytningen. Att man har den här liksom trygga basen och då vågar jag ge mig ut och liksom testa och lära mig nya saker. Så kommer gå in i det där mer detaljerat om en liten stund. Och sen ska det också vara en säker hamn då att återvända till när fara hotar. Det är vad den här anknytningsfiguren representerar.
Mor, lilla mor, vem är väl som du? Ingen i hela världen.
Det som hände sen då med den här forskningen, det var att man började kategorisera olika typer av anknytning.
Mm.
Och nu kommer vi in på det här som du pratade om i...
Trygg, otrygg, ambivalent, typ. Det finns olika sådana här som folk slänger sig med när de ska förklara varför någon inte ringde tillbaka eller så.
Mm. Ja. Exakt.
Och det här var då så bolligt, för de hade de sett de här olika beteendena som barn ägnade sig åt när föräldrar hade försvunnit och sen kom de tillbaka och man betedde sig på olika sätt och då grupperade man det liksom.
Exakt. Och det var framförallt hon Ainsworth som gjorde det. Hon hade sett i Uganda, sån här, hon studerade barn i deras naturliga miljö så att säga. Att det där verkade skilja sig åt ganska mycket. Och sen skapades ett labbupplägg som kallas främmande situationen. Är det något du vet vad det är? Känner
nej,
igen det, eller?
Nej.
Det här är liksom en väldigt, väldigt berömd psykologisk...
Är det barn ensamt i ett rum och så kommer föräldrar tillbaka och vad gör barnet då?
Precis, jag kan beskriva hur
det... Beskriv det, för det här tror jag är något som folk brukar hänvisa till lite när man så här hör ordet första gången. Har hört om någon häftig studie så är det här man brukar dra.
Precis.
Som så här kvittot på att det finns och det här är hur kraftfullt det är.
Ja.
Och man kan vara på det ena eller andra sättet. Mitt barn är sånt här eller jag är sån här.
Och det här gör man då fortfarande. Man liksom forskar på det här viset med massa olika infallsvinklar då. Men det man gör är att i främmande situationen så har man ett labb, vilket i praktiken är ett rum med leksaker som är intressanta för barn i typ 1-1,5 års ålder, där någonstans. Och så får de här barnen komma in till rummet med omvårdaren, om det är pappan eller mamman eller vem det är, och får leka. En främmande person kommer in i rummet, därav det här...
Främmande rummet.
Främmande situationen, ja, precis. Och då går föräldern iväg. Sen kommer föräldern tillbaka och så upprepar man allt det här en gång, hela sekvensen.
Mm.
Det man kollar på då är hur barnet beter sig vid separation, medans föräldern är borta och sen kanske framförallt när föräldern kommer tillbaka, vad som händer då. Och då hittade man till att börja med tre olika varianter. Och den första är trygg, en trygg anknytning.
Mm.
Och det här är de flesta. Någonstans runt 60-70% brukar ha det här mönstret. Liksom oftast då någon slags protest vid separationen.
Mm.
Men det viktigaste är vad som händer vid återföreningen.
Pappa kommer tillbaka.
Kommer tillbaka. Att antingen då det här barnet aktivt söker föräldern på något vis. Eller på något vis signalerar att jag har haft det bra medan du var borta. Men det är fint att se det igen, inte verbalt då. Utan liksom visar att så här... Jag har haft det helt okej, men det är fint att du är tillbaka.
Mm.
Att det blir en positiv reaktion. Sådär. Om det kan man väl också säga att där barnet balanserar liksom, trygghetssökande och utforskande på ett bra sätt.
Mm, mm.
Liksom, fokus på föräldern delvis, men också på det här utforskandet. Mm. Är trygg nog.
Lite kul att vara själv, jag kunde göra det här.
Och trygg nog att liksom, utforska. Sådär. Och sen har vi den otrygga undvikande stilen då. Och här är det att barnet agerar som om inget speciellt hänt vid separationen, no big deal, och vid återföreningen. Att hela den här liksom manövern med en förälder som försvinner och kommer tillbaka är ingen jättestor sak.
Mm, just det.
Man minimerar anknytning och maximerar utforskande.
Mm.
Mm. Och sen så har vi den tredje då, eller den andra otrygga varianten, otrygg ambivalent eller motspänstig anknytning. Det här är liksom en dramavariant.
Mm.
Den här personen har svårt att utforska, eller det här barnet Det är svårt att utforska. Det blir ett utbrott vid separationen. När föräldern kommer tillbaka så vill den kanske bli upplockad. Liksom uttrycker verkligen missnöje de med. Men sen när de blir upplockade så kanske de vill bli nedsläppta igen. Ett drama utan slut hörde jag att Per Granqvist, den här forskaren vid Stockholms universitet, så beskrev han den här anknytningsstilen då. Och det ambivalenta eller motspänstigt anknutna barnet maximerar anknytningen och minimerar utforskandet, kan man säga. Mm. Så att det är lite tvärtom då från det här undvikande.
Det vi pratar om nu, är alla eniga om detta? Eller behöver jag märker att jag sitter med en väldigt skeptisk blick. Mm. Och det tror jag har att göra med, vi har ju spelat in vårt avsnitt om den här liksom etikettseffekten. Ah. Vi har pratat mycket om det här med liksom generellt studier som ska liksom kategorisera människor på olika sätt och att det inte alltid är så himmelens bra. Och jag ser framför mig hur några av våra lyssnare skulle göra det som jag vet att någon annan av mina vänner gjorde när hon första gången hade läst om det här. Att direkt började så här, var jätteuppmärksam på hur hennes dotter agerade när hon försvann och när hon kom tillbaka. Och så här, liksom genomförde sig mini främmande rummet studier.
Ja.
Och att jag så här, nej, jag känner mig liksom inte helt bekväm med det. En 1,5-åring kan vara hungrig, bajsnödig, lite alla möjliga grejer. Är det verkligen så här vi ska dra slutsatser? Och hur mycket kan vi lita på dem? Tillbaka till min första fråga. Håller det här?
Det är så otroligt bra att du tar upp det där.
Ja.
För det är så himla, himla viktigt. Mm. Och det liksom hör man ju inte, eller?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att folk, alltså, så här, på samma sätt när jag läser, när det finns en bok som heter Hemligheten som man ofta hänvisar till när det är kärleksstrul. Så bara, åh, du måste läsa Hemligheten. Det gjorde jag för en massa år sedan och tyckte att herregud, det här var svaret på allt. Men också med en ganska bitter bismak av att säga, men vänta, vadå? Så hur jag som 1,5-åring skulle agera i ett speciellt rum är liksom ett exakt recept på hur jag förmodligen är i dejtingsituationer idag. Nej, alltså att det...
Precis, alltså det är en bra bok. Det tycker ju du också.
Ja, verkligen.
Men det är verkligen inte oproblematiskt på precis det sätt som du beskriver. Och det ska vi prata mer om i avsnitt 2. Man får ge en liten cliffhanger. För då kommer vi prata mer om anknytning i liksom vuxen livet.
Men om vi går tillbaka till just den här typen av forskning, vad man ska dra för slutsatser, är det, håller detta?
Ja, alltså så här, ja och nej. Ja, det håller i så mått då att man har sett att på liksom gruppnivå så kan man hitta samband med anknytningsstil i det här experimentet och massa andra liksom utfall. Men om man tittar på liksom enskilda barn så kan man inte dra några stora slutsatser.
Nej.
För att den här anknytningsstilen, alltså, den kan vara olika dagar.
Ja, men precis. Ja. Eller olika timmar för guds skull.
Ja. Den kan vara olika med olika personer. Så här, okej, det här barnet var liksom otryggt med pappa, men liksom, så här, otryggt undvikande med pappa, men liksom tryggt med mamma, till exempel. Det kan vara olika med samma omvårdnadsperson. Alltså det kan vara, idag var det liksom tryggt med mamma, och igår var det liksom ambivalent och otryggt med mamma. Och det är en grej som jag gillar med den här boken, att de tar verkligen upp det där.
Och den boken du menar nu är den boken Anknytningsteori som du pratade om i början.
Ja, just det. Precis. Så att de forskarna är väldigt noga med att poängtera att så här, även om man är svinsugen, det är något väldigt härligt.
Ja, man är, alltså etikettseffekten, om vi är sugna på att sätta etiketter på oss själva, så kanske den, man är precis lika sugen på att sätta en etikett på sitt barn som om det nu är särbegåvat eller med diverse, alltså vad det nu kan tänkas vara. Och att då bara, nu ska vi se vad det här är för en liten filur. Så bara, nej.
Vi har pratat i tidigare avsnitt om hur mycket vi älskar etiketter. Det är ju underbart och jättekul och liksom bra underlag för en härlig liksom middagsdiskussion. Så man vill ju. Men de är... Och det här, jag känner att det här är för viktigt. För att man är, alltså man får inte glömma bort att ta upp den grejen.
Nej.
Att etikettera inte barnen för hårt i liksom enskilda fall.
Nej.
Och dra massa slutsatser om ditt eget föräldraskap och så. För att tänk om man går runt med jätteångest i ett år för att oj, nu, mitt barn var liksom ambivalent i den här situationen, vad är jag för slags förälder? Så jag menar, det kan bli jättehemskt. Och också det här liksom deterministiska då, som du var inne på, att så här,
sån är hen och kommer fortsätta vara för alltid. Som 28 år kommer vi att fortsätta se konsekvenserna av det här som...
Precis, de här forskarna är väldigt noga med att ta upp att liksom hjärnan är plastisk, det vill säga hjärnan är föränderlig och vi kan också utvecklas på massa olika sätt som människor. Så att, viktigt att få det sagt då.
Bra, men då kan min bekymrade rynka mellan ögonen lösa upp sig lite grann.
Ja, det blev lite slätare där borta. Och sen så hittade man faktiskt en fjärde stil. Man pratar om desorganiserad anknytning.
Mm.
Och det var så att när man satt och liksom kategoriserade sig blå i olika forskningslabb runt om i Europa och världen, så upptäckte man att vissa passade inte in.
Nej.
Alltså de hade inga liksom tydliga mönster sådär. De föll inte in i de här tre kategorierna på något enkelt sätt. Då skapade man den här desorganiserade, det vill säga det saknas organisation, det saknas mönster i hur det här barnet beter sig. Det stämmer inte med det, de andra.
Det låter ganska mycket som barn, punkt.
Ja, det låter ganska mycket som barn, ja. Ett exempel på det kunde vara om ett barn är ledset, det vill säga uttrycker, signalerar en vilja till närhet.
Mm.
Men samtidigt leker med ryggen mot föräldrarna, alltså markerar avstånd.
Mm-mm.
Den här liksom dubbelheten där.
Just det.
Det var ett sånt beteende då som kunde göra att man...
Äkta lina i gräl.
Ja, exakt.
Så pass desorganiserad.
Gud, ja, men vi är ju alla desorganiserade mer eller mindre faktiskt. Ja. Så är det förstås då.
A lot of people thought I was pretty mixed up. But there was one person who got me through it. And thanks to him, today, well, I'm the happiest, most confident, and most well-adjusted person in this world. Dad, I love you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej,
utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Bean Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Bean Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
I den här anknytningsteorin då, så ingår att man tänker sig att det föräldrarna gör under barnens första år.
Vilka år är det här, säger jag lite stressat, eftersom jag är mitt uppe i det.
Ja, precis. Vilken är den känsliga åldern?
Ja, när måste jag vara skitbra som förälder för att det inte ska bli uppfuckat i framtiden? Enligt den här teorin.
Ja, men en sån studie som man brukar hänvisa till när den frågan kommer upp, det är, istället för att svara rakt på din fråga, så tror jag att den lång kringelig krok.
Det brukar jag göra, perfekt. Mm.
Är den med rumänska barnhemsbarn. Om jag säger rumänska barnhemsbarn, vad tänker du på då?
Då tänker jag på tv-nyheterna när jag var också ett barn och fick se hur barn hade det när de låg liksom, nästan som i burar på olika barnhem och övergivna och så.
Ja, och om man är i din och min ålder så är det ett tidigt och jävligt starkt tv-minne. Eller hur?
Man upptäckte de här, bara öppnade en dörr och så bara, what the fuck, här kryllar av stackars barn.
För det var, ja exakt, när muren föll, den här diktatorn Ceausescu som ju var den oskönaste av alla, tror jag, i hela öst. Mm. En fruktansvärd man. Men i hans samhälle då så var ju barn institutionaliserade som... Vad ska man säga?
Alltså, höns.
Alltså, som, ja, precis. Det var liksom ingen... De låg i liksom gigantiska salar och bara liksom utfodrades för att hållas vid liv på något vis. Men det fanns ingen mänsklig värme. Och det blev ju en outrage internationellt när de här bilderna kablades ut då. Mm. Och det som hände var att många av de här barnen adopterades framförallt till England. Mm. För att folk tyckte så synd om dem. Mm. Och då har man kunnat studera de här barnen longitudinellt, alltså över tid, följa dem och se vad som händer. Och så har man dragit massa slutsatser utifrån det då, i det här avseendet. För de här barnen fick ingen sån anknytningsperson. Alltså de fick ingen att knyta an till, utan vårdarna byttes hela tiden ut och så. Det fanns ingen filtmamma, så att säga. Då har man sett då att de har... till exempel väldigt svårt att forma liksom, relationer, även som vuxna, 20 år senare och så. Mm. Och där verkar den kritiska åldern vara, om de har levt i det här liksom, upp till 2-3 år, då verkar det svårt att få till. Mm. Men om de har hamnat i det här efter 2-3 år, alltså att de har haft en liksom, anknytning tidigare, men sen hamnat i den här institutionsmiljön, då verkar det finnas... ett skydd som gör att de liksom klarar sig bättre. Mm. Och en annan sak som man kunde se i den här studien var att man behövde vara i det här i en sån här hemsk miljö i 6 månader plus för att det skulle bli problematiskt.
Okej, okay, så att i 2 veckor är lite shaky på hemmafronten. Då rusar vi inte raka vägen in i en ambivalent eller desorganiserad.
Nej, exakt, och det är väl en bra sak att ta med då, tycker jag också. För det är sån här en noja man får som en förälder när man... lyssnar på.
Nej, men jag blir jättestressad.
Såna här grejer. Och det vill jag ju inte att ni lyssnare ska bli nu då. Nej. Men det är så man stöter på den här teorin ibland, tycker jag. Alltså det är lite uppskruvat liksom.
Ja, alltså som mamma i vissa forum så är det verkligen så där, du vet, man bara, en vän till mig frågade i ett forum med, när hon hade spädbarn, att så här, ska gå till frisören, kommer ta 2 timmar och min kille ska mata barnet med flaska. Har ni några tips? Och då blev det verkligen folkstorm bland dessa mödrar som bara, va? Ja. Jag släppte inte mitt barn en sekund de första 10 månaderna. Anknytning, utropstecken.
Ja, precis.
Och det är ju inte...
Nej, jag känner att jag blir ganska liksom... Det, jag blir lite triggad av det där.
Ja, och det gissar att man blir även som icke-mamma då naturligtvis. För att man bara, va? Jag då? Alltså, vadå?
Precis, för att det är ju också liksom en liten risk med de här resonemangen. Att man tänker att, man, att det blir såna otroliga liksom, prestationskrav på föräldrar. Men barn är ju ganska robusta. Om man tittar på så här anknytning i olika kulturer då. Mm. Så jag har skrivit en bok om sömn till exempel. Mm. Och där kan man ju se att i till exempel afrikanska kulturer, i många afrikanska, vad säger man, samhällen eller kulturer, sådär, så sover man väldigt nära barnen. Mm. Medan man från studier som jämförde det med amerikanska, där man relativt tidigt börjar
lägga sin egen lilla cradle.
Yes, precis. Och då skulle man kunna tänka sig att det här borde få helt fruktansvärda konsekvenser för liksom amerikanska barn. Mm. De borde väl inte, alltså de borde bli så anknytningsstörda eller whatever. Men de, vadå? Vuxna amerikaner funkar väl också? Mm. De kan väl också...
Ja, lite grann funkar. Ja.
De kan väl också forma relationer?
Ja, men visst,
alltså, jag menar,
visst.
Så att... Ja. Jag tycker man ska vara lite chill där.
Ja, och jag älskar det du säger, som jag också har läst lite andra studier. Just det här med barn, det är ganska svårt att sabba ett barn. Man tänker att de är så otroligt värnlösa och att det liksom är så här minsta lilla tonhöjning i närheten av barn skulle skapa liksom trauman för livet. Men så här, skulle det vara så, då skulle arten inte klara sig.
Nej,
om inte var så pass liksom, vi fixar en del.
Ah,
du har fixat det, jag har fixat det, våra barn kommer att göra det också.
Tillbaka till det där med att hjärnan är plastisk, förändras hela livet. Så, så visst, verkligen, och särskilt hos barn är den plastisk då.
Pippi trodde att hennes mamma nu satt uppe i himlen och kikade ner på sin flicka genom ett litet hål. Och Pippi brukade ofta vinka upp till henne och säga, var inte ängslig, jag klarar mig alltid.
Sen fanns då en tanke hos Ainsworth och så vidare, hon som studerade barnen i Uganda, sådär, att föräldrastilen, alltså hur man bedriver sin omvårdnad, verkar ha en koppling till barnens anknytningsmönster. Och det är då vi kommer in på det här med liksom, hur ska man vara som förälder?
Ja.
Hur ska jag vara under de här första...
Ja, hur ska jag absolut inte vara?
Första åren då. Och hur ska jag absolut inte vara? Sådär. Så Ainsworth i Uganda, hon studerar ungar i deras naturliga miljö och hon upptäcker att vissa saker verkade utmärka relationen till föräldrarna hos de barn som hade de här trygga anknytningsmönsterna då.
Mm.
Det var sådana saker som att erbjuda fysisk kontakt, att man finns där som fysisk person.
Tidigare nämnda goss.
Goss, ja. Precis. Och att liksom trösta barnet med fysisk närhet när det behövs.
Mm.
Att vara lyhörd för barnets signaler, att man har koll och kunna tillfredsställa dess behov. Sådär. Och att ordna barnets närmiljö så att livet blir någorlunda förutsägbart. Det är inte så, liksom, inget jättestort stök.
Du menar att man inte ska utsätta sin 2-3 månaders bebis för en jättestor flytt och lite olika mellantidsboenden.
Jag tror att det barnet klarar det alldeles, alldeles utmärkt.
Håller tummarna.
En grej som hon observerade där, det var att det här med liksom hur varma föräldrarna verkade vara i relation till barnet verkade inte ha någon jättestor koppling till om de blev trygga eller inte. Utan det var mer de här grejerna. Till exempel så hon såg föräldrar som liksom vände barnet så att det satt med ryggen emot dem och sådär. Och som inte log speciellt mycket och så. Hennes tolkning var att de är lyhörda för att nu vill barnet se något annat. Alltså det blev ett stöd i det här liksom utforskandet då snarare. Så att det var lyhördheten som var det centrala, tänkte hon. Inte att man är så himla liksom puttinuttig kanske.
Det var uppfriskande, tycker jag. Varför tycker jag det? Jag vet inte. Men skönt att höra.
Ja. Och sen så konstruerade hon skalor för hur vuxna uppfattar, tolkar och besvarar småbarnssignaler. Och de används faktiskt fortfarande i forskning då. Att man liksom intervjuar föräldrar om i vilken grad de är lyhörda för barnets signaler och i vilken grad man accepterar eller avvisar känslouttryck. Alltså, är alla känslor tillåtna? Acceptans är någonting bra där då. Att man inte bara accepterar vissa typer av känslor eller liksom villkorar på något vis barnets känslouttryck. Och i vilken grad man är psykiskt och fysiskt tillgänglig för barnet. Men de allra flesta föräldrar är ganska bra på det här. Precis på samma sätt som barnen verkar ha då ett vara lite förprogrammerade, ha ett alltså anknytningsprogram, så har ju vi föräldrar då ett omvårdnadssystem som drar igång. Och det är mycket liksom hormonellt och så. Alltså, föräldrarna kan ju liksom överleva utan sina barn. Det är barnen som inte kan överleva utan oss.
Mm.
Så att vi måste aktiveras biologiskt och psykologiskt då när vi får barn. Hur tyckte du att det var under graviditeten?
Nej,
din
alltså,
andra nu? Vad händer i dig? Du flyttar varje gång du ska få barn till exempel.
Ja, det är så jävla dumt. Men bortsett från det så var det jättekonstigt. Jag känner mig liksom, och känner mig i detta nu, som att jag är till så här... hijackad av en högre makt som gör, och den högre makten väger 6,2 kilo och heter Vito. Så här, Vitos välmående är överordnat allt annat, vilket betyder att jag kan bli bjuden på den roligaste festen som jag vill inget heller än att gå, men är han gnölig och knölig när jag ska gå så bara, nej, fy fan vad sjukt, när vi pratar om det nu, vet vad som händer, det ilar i tuttarna.
Ah.
Alltså ilar som att någon gör 1000 nålar på tuttarna. Men det, bara det där, att känna sig som ett jävla
däggdjur.
Alltså, totalt som ett däggdjur.
Mm.
Och det går ju emot ganska mycket av det som har varit min politiska övertygelse de 40 åren jag inte var mamma. Att så här, vi är mer miljö än arv och så vidare. Och så plötsligt sitter man här och är verkligen fången av biologin.
Mm.
Jättefascinerande och också lite störigt, men just så är det för mig. Just nu.
Och det där börjar redan under graviditeten då.
Mm.
Att det här liksom omvårdnadsprogrammet drar igång.
Mm.
Och det är mycket hormonellt. Det händer massor.
Mm.
Med nivåerna av vasopressin, oxytocin, prolaktin till exempel.
Mm. Mm.
Hos nyblivna pappor händer också grejer.
Mm.
Och där känner jag igen då från mina egna graviditeter, höll jag på att säga.
Mm.
Men när jag fick barn.
Mm.
Att så här, omvårdnadsprogrammet slogs på.
Mm.
Och se om sitt hus,
alltså
det händer massa grejer. Och man kan se på hormonnivåerna hos nyblivna pappor att lägre nivåer av testosteron till exempel.
Mm.
Och det här vasopressin-nivåerna påverkas också då på ett sätt som man tänker sig påverkar skyddsbeteende.
Just det.
Vet du en grej som aktiverar? Alltså graviditet då förstås, men något annat, alltså ett stimuli ute i
barn skriker.
Jajebus. Det är ju en otroligt stark grej alltså.
Mm.
Redan hos barn i tidig skolålder så kan man se att de reagerar med empati på barnskrik.
Mm.
Jag kan se det hos min son nu till exempel.
Ja.
Han är så otroligt liksom känslig för barnskrik och blir så här, vill typ ta hand om 13 år gammal.
För det är ju lustigt att det behöver inte vara ditt eget barn.
Nej.
Alltså den här alltså mekanismen, jag kanske inte tror att det är väl inte så att alla som tänker på min son plötsligt börjar ila deras tuttar, men folk som lägger sig i ens föräldraskap,
ja.
Men de kan inte hejda sig kanske. Eventuellt är det liksom något stråk av biologi där i också, utöver mästrande lusten etc. som gör att man bara måste rädda barnet från att inte ha solkräm i solen. Måste påpeka det för mamman och pappan.
Just det. Jag tror att jag nådde rock bottom som förälder. Det var någon dag när det var minus 12 typ.
Mm.
Och mitt barn hade tagit av sig vantarna för 18:e gången.
Mm.
Och jag bara, nej men då får det väl vara så då.
Yeah.
Ja.
Suit yourself.
Suit yourself. Och jag går i Hornstull centrum i Stockholm. Och så sitter en samhällets olycksbroder och dricker på en bänk.
Mm.
Och den här mannen mästrar mig. Vad fan, ta på ungen och bara vänta. Vad är det för farsa egentligen? Då känner jag så här, okej. Okay.
Den biologiska biologin även i honom.
Ja, och det finns också studier på det där då som visar att alltså nyblivna föräldrar till exempel är särskilt känsliga för sådana här vad ska vi kalla det? Alltså små signaler.
Stimulin.
Alltså till exempel bilder på gulliga barn.
Mm.
Nyblivna föräldrar tycker även att liksom andras okända barn är gulligare.
Ja, men eller en liten apa. När du berättade om resesapa-barnen tidigare.
Ja, ja.
Alltså det är riktigt, det tårar. Man bara, jag brinner för apan. Hit med apungen. Låt mig fostra apungen.
Du är överhuvudtaget mycket mer lättrörd nu. Och särskilt om man kommer in på såna här grejer.
Ja,
det har jag ju sett då.
Ja, gråts en del.
Ja, och det kan man känna igen hos sig själv.
Mm.
Att det är som att det där omvårdnadsprogrammet har slagits på.
Ja.
Och man får en liten annan blick då.
Mm.
Men det här är också en sån här privat observation som kanske någon kommer bli arg på. Vi får väl se.
Mm.
Det är ju då att folk som väljer att inte skaffa barn, vilket man kan göra med den äran, så att säga. Det är som att de har det här omvårdnadsbehovet. Har du tänkt på att de väldigt ofta skaffar husdjur?
Ja, exakt. De tillfredsställer det på ett annat sätt. Ja.
Eller jag har en kompis som, hon vill inte ha barn. Hon vill göra annat med livet, sådär.
Mm.
Kanon för henne.
Mm.
Men hon har också det där. Så att hon har nu någon deal med någon annan kompis om att passa deras barn en dag i veckan.
Mm.
Alltså, vi har det där i oss.
Ja, visst. Att man inte vill ha barn behöver inte betyda att man inte tycker om dem eller inte har omvårdnaden i sig, utan tvärtom. Man kanske vill se till att lägga högsta växeln för fler barn än bara ens egen lilla utvalda gullunge.
Ja. En sak man kan säga om det då är ju att ett barn kan ha flera anknytningspersoner.
Mm, hur många då? Vad säger den här forskningen?
Ja du, jag tror att det är nog lite oklart. Alltså jag vet att man har forskat på så här, mormödrar är ofta ganska viktiga, eller har varit historiskt sett då.
Mer än farmödrar? Eller är det så att du ser på engelska och du bara översätter det till mormor för att det är så vi tänker här, för att i sagan så är farmor mindre snäll än mormor?
Den här boken var ju faktiskt på svenska då, som jag läste. Jag tror att det var mormödrar som hade studerats.
Gud, det skulle jag vilja se en studie på, skillnad mellan mormor och farmor.
Och då är det väl möjligen att liksom, traditionellt sett, och det vet vi ju alla, strukturellt hur det ser ut, så har ju mammor tagit mer ansvar för barn.
Just det, då kanske deras mammor per automatik får lite större närvaro i barnens liv.
Ja, precis. Mammor och pappor kan naturligtvis vara lika viktiga. Pappan kan ju vara viktigare.
Just.
Det finns ofta någon primär anknytningsperson. Men
det kan väl skifta över tid?
Det finns ofta flera.
Jag tycker att den här Ainsworths lista från de ugandiska studierna, vad föräldrar behöver göra för att barnen ska ha det bra, den var inte jättejobbig. Om det är någon form av minimikrav, basic, så uppfyller vi det här så blir det ganska bra.
Ja.
Det klarar man ju av.
Precis, och där kan man säga att det är förhärskande idé nu.
Mm.
Den här teorin har ju fått ett liksom väldigt inflytande, och det är bra på massa sätt också. Nu känns ju det här helt självklart, att man vill vara liksom tillgänglig, man vill vara lyhörd och så.
Just det där, när man landar i så här, vad är det då man ska ge sitt barn? Det klarar man av, men sen tycker jag att avarter, tolkningar utav det här som landar i att du får inte gå till en frisör de första 10 månaderna, eller du som mamma bär det enormt mycket större ansvaret än den andra föräldern.
Nej,
eller
liksom, det är lite
vad
så
händer
häxa
då med 2 föräldrar som båda är män när det inte finns någon mamma? Oj, då går det absolut inte, då går det pipsväg. Eller liksom det
finns ganska mycket anknytningsforskning på samkönade par, och det funkar kanon med liksom anknytningspersoner där också. You raise me up so can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Okej, den här anknytningsmönstret. Om mitt barn är ett tryggt barn, kan det inte bara vara så att mina så här goda, trygga gener har...
Just det, det kanske kvittar helt huruvida barnet sitter framåt, bakåt, eller om jag tröstar eller inte tröstar. Det är bara att jag är trygg, alltså bidde barnet tryggt.
Ja.
Ja,
men då har man faktiskt gjort ganska många tvillingstudier som är relativt entydiga, som visar att faktiskt miljön som barnet växer upp i har stor påverkan på anknytningsstil, om man är trygg eller otrygg. Och generna har lite mindre inflytande, relativt sett, om man jämför med hur det brukar vara med andra saker som personlighet och sådär som vi brukar prata om.
Om man säger så här, det här är bra beteende för trygg anknytning. Om man gör det jättemycket, kommer ens barn bli super tryggt? Eller är det mer en fråga om att så här, uppfylla vissa basic behov och det är bra?
Nej, jag tänker mig, eftersom liksom 60-70% av alla barn i en västerländsk sammanhang hamnar i den här trygga gruppen, så verkar de allra flesta få det här.
Vi är rätt bra på att ge det där grundläggande som behövs.
Sen så är det så att i forskning då, så den här lyhördheten är någonting som Ainsworth till exempel har varit väldigt liksom upptagen vid, att det är det som är huvudsaken sådär. Men det är fortfarande lite oklart faktiskt vad det är som gör att anknytningsstilar överförs från en generation till nästa. Sådär.
Mm. Där sa du något. Anknytningsstilar överförs från en generation till nästa.
Ja, det kan man se då, att det finns sådana statistiska samband.
Mm. Jag gör rätt med mitt barn Max. Han blev trygg. Då kommer Max med större sannolikhet göra rätt. Jag gör med citationstecken här. Så han sa kommer bli trygg. Skulle jag göra Max desorganiserad, så är troligheten att hans avkomma blir det också större.
Ja. Mm. Om man ska liksom gå upp på någon så här väldigt hög akademisk nivå, så spånar de vad det där kan bero på.
Mm.
Man har liksom kanske en inre bild av hur en bra förälder ska vara, och sen så att man har fått det med sig så att säga, och så utövar man den typen av beteenden, eller är det den här lyhördheten som är viktigast? Alltså olika, det finns lite olika, de spånar om det där, forskarna då. Men det är som sagt fortfarande inte glasklart vad det är. Men om vi går igenom bara lite kort de här olika anknytningsmönstren som finns och vad man tänker sig som så att säga bidrar till dem, så är det den trygga anknytningen, då har vi redan varit inne på det här att lyhörd, erbjuda liksom närhet och så. Och den här undvikande otrygga då, där är tanken att föräldrarna är själva lite rädda för eller undviker närhet, intimitet. Så. Och om man går till det här evolutionspsykologiska så blir det ganska logiskt att barnet då blir självundvikande är ganska rimligt. Om vårdaren eller föräldern känner sig obekväm med fysisk närhet, då kommer det att avvisa barnets anknytningsbeteenden på olika sätt. Och då kommer barnet att, som en anpassning, att bara släcka ner dem. Som en överlevnadsmekanism. Och det är inte som att barnet tänker igenom det här.
Nej.
Utan det är en omedveten strategi för att inte skrämma iväg omvårdaren.
Jag vill inte vara klängig, för då flyr förälder.
Precis. Alltså det är ju inget hokus pokus det här, faktiskt. Utan, alltså, när man får den typen av förklaringar så känns det väldigt rimligt att, att de här tidigaste relationerna blir en relationsskola.
Just det.
Där man lär sig hur man ska bete sig för att liksom maxa sina chanser. Det är inget konstigt, om man tänker på det i de termerna. Och den här ambivalent eller motspänstiga anknytningen, där är det liksom inte riktigt lika, man är inte riktigt lika klar över vad det är som orsakar den. Men man tänker sig kanske då att det är inkonsekventa föräldrar, att ibland så vill föräldrar ha närhet och ibland är det en avvisande och sådär. Men jag menar, här vill jag också bara hissa varningsflagg, för att det är så himla lätt då att man känner sig som en sån när man hör det här.
Ja, Lina Thomsgård med banan i magen och Lina Thomsgård utan banan i magen är två ganska olika.
Precis. Och då vill jag bara gå tillbaka till att barn är robusta och man behöver inte vara noja ihjäls över det här. Att vi är alla lite inkonsekventa ibland, eller hur?
Och det kan vara ganska bra för barn att få lära sig att sådana är folk överlag, så att man inte sen börjar plugget eller kommer till arbetsplatsen och bara wow! Humörsvängning!
Yes.
Jag däckar!
Och den här desorganiserade då har man sett särskilt vanlig i hem där det är väldigt stökigt, helt enkelt. Missbrukar hem den typen av. Kommer prata mer om det i nästa avsnitt då.
Man skulle kunna säga att vi människor är som gröt. Först är vi som de små havregrynen. Vi är små, torra, sköra, ensamma. Men sen kokas vi ihop med de andra havregrynen och då... Men tillsammans blir vi en stor gröt som är varm, god och nyttig och ganska vacker också.
En sån här grej som jag tror kan vara bra att tänka på som förälder, det är ju då att när ens barn skriker så vill det betyder något. Alltså det vill signalera något ändå. Och att man försöker adressera det på något sätt.
Just det, det är där vi har den här lyhördheten.
Ja, det är det som, Så att man inte, jag lyssnade på en intervju med Per Granqvist, den här anknytningsforskaren då, eller professor i utvecklingspsykologi. Och han betonade det, och det är ju klokt, så att säga, att för ibland så kan man ju höra resonemang av typen när man kan inte liksom reagera på varenda litet skrik, så, för då blir det till slut en strategi hos barnet att bara liksom tjata sig till ens uppmärksamhet eller så. Och så kan det ju definitivt vara lite senare i livet, men hos spädbarn
är det inte riktigt så beräknande.
Nej, men visst. Jag vill ta upp en sak till.
Ja.
När det kan bli så liksom fruktansvärt problematiskt.
Ja.
När det blir liksom för mycket fokus på barndom och det bara blir fucked up på värsta tänkbara sätt. Ja, men har du hört det med kylskåpsmammor, det begreppet?
Nej, det låter inget kul.
Det var någon sån här gammal idé om att hur mamman är med barnet, eller spädbarnet, kan orsaka autism. Och det är inte så.
Nej.
Autism är liksom neuropsykiatriskt medfött. Men det här, alltså, jag tror att det förekommer fortfarande eller har förekommit alldeles nyligen att i till exempel Frankrike så har man institutionaliserat barn. Alltså man har tagit ifrån föräldrar deras barn med det här argumentet.
Du gjorde ditt barn autistiskt, så det är bättre omhänderta det.
Den här kylskåpsmamma-grejen,
ja.
Det kan vara så att man har slutat med det, men det var inte länge sedan som det förekom. Liksom ett värre övergrepp från staten mot en medborgare är svårt att föreställa sig. Det har liksom ingen förankring i vetenskap.
Nej.
Så att det är en sån grej som gör att jag tycker att det här ämnet känns lite laddat sådär, för att det går väldigt lätt överstyr.
Verkligen, och det är för att det är väldigt starka känslor inblandade. Alltså det här, liksom den omvårdnadsreflexen, och man är så himla skör i föräldraskapet. Alltså man sover inte, man har just fått något som betyder mest av allt på hela jorden för en, och så kommer någon och säger att om du gör si eller så kommer ditt barn att drabbas på si eller så sätt. Och då bara, okej, vänta, hur ska jag göra? Och varför? Alltså jag som ändå generellt tycker att jag vet precis, eller ganska mycket hur jag vill ha i mitt liv, blev plötsligt började på ruta ett. Jag har ingen aning om någonting. Hjälp mig. Jätte mottaglig för sånt där.
Ja.
Och kommer det sen då olika teorier och riktlinjer om att du borde göra sig eller så, annars blir det katastrof, så är det stark tobak.
Ja.
Och det kan man väl säga att alltså, sådana som saluför den typen av teorier som kanske inte är vetenskapligt förankrade.
Ja, men de kan dra åt helvete.
De kan faktiskt det.
Ja. Mm.
Och du kommer aldrig bli en bättre förälder för att du försöker uppfylla alla möjliga olika nätforums idéer om hur du ska göra. Då var det slut på vår första del i serien Anknytning, grundkursen i anknytningsteori. Och nästa vecka ska vi diskutera hur det präglar oss som vuxna. Och vi nämnde ju i det här avsnittet det här med hur gärna vi vill sätta etiketter på oss själva. Och vill ni höra mer om det så har vi gjort ett helt avsnitt om det. Och det är nummer 6 som heter Omgivna av idiotiska personlighetstester. Lyssna på det. Mer om anknytningsteorin i nästa veckas avsnitt av Dumma människor. Med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Dagens avsnitt klipptes av Peter Malmqvist och producerades av Klara Wallin och spelades in hos Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.